Det här är Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. I den här podden undersöker vi vad som är hemligheten bakom den svenska staten. Vilken roll har staten i samhället? Och hur ska den funka i framtiden? Och hur är det egentligen att jobba i staten? Som anställd inom offentlig sektor i Sverige så har man en särskild roll. Och som tjänsteperson så ska man ju nämligen jobba för alla oss som bor i Sverige. För hela samhället. Och därför ska ju offentligt anställda också tala ut. De ska berätta när någonting inte funkar som det ska. Och tjänstepersoner får ju kritisera sina arbetsgivare internt på möten, men även externt. Det kallas meddelarfrihet. För den som använder sig av meddelarfriheten finns även meddelarskydd. De får alltså larma till media utan att det får några som helst negativa konsekvenser för dem. Man ska inte få något skäll från chefen, inga omplaceringar och det finns alltså ett så kallat repressalieförbud. Och de anställda inom offentlig sektor har mycket mer svängrum att kritisera sina arbetsgivare än vad man har om man jobbar i privat sektor. Så ska det i alla fall vara enligt lagen. Problemet är dock att det här inte riktigt funkar i praktiken. På många myndigheter så breder en tystnadskultur ut sig. Anställda vågar inte framföra kritik, varken internt eller externt. Och hur det kunde bli så här, det ska jag undersöka tillsammans med Shervin Vahedi, utredare på fackförbundet ST som skrivit en rapport om tystnadskultur. Hej Shervin.
Hej.
Vad kul att du är här.
Tack.
På senare tid har det ju kommit en hel del avslöjanden om tystnadskultur på olika myndigheter. Finns det något av de exemplen som du tycker så här, men det här är särskilt talande för det här fenomenet kring tystnadskultur?
När vi skrev rapporten så var det lite skriverier. DN avslöjade om Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen är alltså myndigheten som har hand om tillsynen av avverkning av skog exempelvis. Och där kom det fram att en tjänsteperson hade skrivit en rapport kring avverkning av skog som var ganska känsligt. Alltså, den gick emot regeringens politik kring hur man avverkade skogen. Och den här rapporten hade tystats ner internt. Och till DN så sa man att det här var inte offentligt för att det här var arbetsmaterial. Och jag tycker det som är intressant här är ju att senare när DN fortsatte göra den här granskningen så kom det upp ett tidigare medarbetardagar. Och då hade generaldirektören sagt att det inte ingår i statsanställdas roll att framföra kritik på myndigheten och att sådant skulle generera mer jobb för de anställda och för myndigheten. Och här tycker jag ett väldigt bra exempel på hur ledarskapet sätter tonen och på arbetsplatskulturen. Och där vi senare ser liksom att man försöker tysta ner en rapport där en tjänsteman kritiserar ett beslut.
Ja, chockerande minst sagt. Och med mig här har jag även journalisten Anna-Klara Bankel som länge har jobbat med granskande journalistik och nyheter på SVT. Hej Anna-Klara.
Hej.
Du har gjort en granskning med den fantastiska titeln Håll käften och lyd för SVT-programmet Uppdrag granskning där du har intervjuat en rad anställda inom offentlig sektor som fick ganska stora problem på sina arbetsplatser efter att ha talat ut om olika missförhållanden. Men kan inte du ge ett exempel på tystnadskultur från det reportaget som du personligen blev chockad över?
Vi valde att lyfta fram lite olika exempel från myndigheter, kommun och region. Och ett som väckte tittarnas reaktioner och som berörde mig väldigt mycket, det var en ung kvinna som jobbade i receptionen i en hälsocentral i Skellefteå. Och det här var under pandemin och hon hade reagerat över regionens ett policydokument där man skrev att det är okej, jag kan inte ordagrant men minns inte nu, men okej att personal jobbar med mindre förkylningssymptom. Man hade ju då personalbrist. Och det här gjorde henne orolig. Och hon skrev en insändare i lokaltidningen Norran där hon varnade människor för det här. Och liksom sa att hon tyckte att folk skulle tänka sig för. Och tänkte då på gamla människor, riskpersoner, innan de besökte hälsocentralen. Och när hon kom till jobbet så möttes hon av sin chef. Och sen kallades hon in på enskilda samtal som hon faktiskt spelade in med sin mobiltelefon. Så vi kunde spela upp det här i reportaget. Och det var ju, får man säga, regelrätta utskällningar. Där man också, de här två cheferna i olika omgångar, då, både tillsammans och enskilt, till och med säger att det hon skrivit i insändaren tangerar förtal. Och hon blir omplacerad och säger att du får inte sitta här i receptionen på hälsocentralen. Och hon hamnade i en extremt utsatt situation. Och det här är ju såklart inte okej. Liksom. Hon fick senare ett skadestånd på 65 000 från regionen. Men vi kunde ju visa att det hade faktiskt gått ut. Det fanns ett policydokument inom regionen som hade gått ut där man poängterade för anställda att man hade lojalitet. Man skulle känna lojalitet gentemot regionen Västerbotten och tänka sig för då innan man uttalar kritik eller tar någon debatt. Och det där är ju någonting som gynnar tystnadskultur.
Och tyvärr så finns det ju fler exempel än de ni nämner. Jag tänker på polisen och ekobrottsmyndigheten också. Och trots att det finns en stark lagstiftning i Sverige som ger tjänstepersoner ett starkt skydd, så vågar de ju inte alltid öppna munnen. Men Anna-Klara, du som är journalist, om du ser över tid, har det blivit svårare för dig att prata med tjänstepersoner som jobbar i staten?
Verkligen, verkligen. Jag tycker... bara 15 år, jag började jobba lite tidigare, men tillbaka i tiden. En sak som jag har tänkt väldigt mycket på, jag har granskat, gjort mindre granskningar när jag jobbat på nyheterna lokalt, till exempel i Stockholm. Ofta så var det så här att när man uppmärksammade ett missförhållande och hade en anställd eller en människa med missbruksproblem som inte fick den vård som den personen har rätt till enligt lagen då. Så om man uppmärksammade det här i media så blev det tillrättat. Man korrigerade det här från chefshåll och man kunde gärna lyfta fram personen som hade larmat som en, det här var en bra insats, tack för att vi blev uppmärksammade på det här. Det här händer väldigt sällan idag. Utan tvärtom så är det så att människor är rädda för att träda fram. Man får söka länge, man får ha ganska många samtal innan, och ibland hittar man ingen ur en personalgrupp som, det är väldigt ofta som ingen vågar trädde fram, varken öppet eller anonymt. Så att det är en stor skillnad som har inträtt, tycker jag. Och det har blivit svårare för oss journalister att göra ett bra jobb.
Just det, och den här podden heter ju Statshemligheter. Är det så att staten har blivit lite för bra på hemlighetsmakeri då, utifrån ditt perspektiv?
Ja, så kanske man kan säga. Alltså, jag tror att det är väldigt många olika faktorer som samverkar till att den här tystnadskulturen har brett ut sig. Sen vet jag att man också försöker göra saker åt det. Men alltså, vi har ju de här kommunikationsavdelningarna som har vuxit. Och det heter ju faktiskt kommunikationsavdelning, tror jag, på alla ställen. Inte informationsavdelning. Alltså makten över budskapet. Alltså den som kontrollerar budskapet som går ut. Den har ju makt liksom. Och jag möter ju till exempel ofta det här att jag ringer till en myndighet och vill tala med en tjänsteman som är direkt ansvarig för någonting, så att man kan få förstahandsinformation. Förr så tyckte jag att det var mer att man hade det förtroendet som journalist, att de litade på att man kunde hantera det och göra en bedömning och göra en rättvis publicering. Nu så kan man ju bara bli direkt kopplad till en presskommunikatör, och så kan det gå dagar, ibland på vissa myndigheter, veckor innan man får tala med någon som faktiskt vet någonting om hur det ser ut. Och ibland får man ju lägga jobbet, man hinner inte. Och det går ju utöver, liksom, alltså den information som går ut till medborgarna blir ju inte så som den skulle kunna vara. Liksom. Det påverkar hela debatten i samhället.
Kärvin, ni på fackförbundet ST har gjort en enkätundersökning bland 1500 av era medlemmar. Och resultatet blev rapporten Tyst stat, som man ju kan hitta på er hemsida om man vill läsa mer om den. Vad säger de som svarar på den här enkäten? Tycker de att det är accepterat att framföra kritik på sina arbetsplatser på det sättet som vi har hört här i Anna-Klaras exempel?
Jag känner igen den bilden också, och jag blev väldigt förvånad när vi gjorde den här undersökningen, för jag trodde inte att det skulle vara så omfattande. Men just om hur accepterat det är, så tror jag det var drygt en tredjedel som sa att kritik inte accepteras. Och sen så var lika många rädda för att få repressalier. Och då, alltså frågan handlar ju främst om liksom, att ens kunna lyfta kritik. Och det behöver ju, när vi pratar om kritik, så behöver det inte vara ett stort avslöjande. Det kan bara vara kritik på att verksamheten kan bli bättre på något sätt. Och att inte ens kunna göra det är väldigt förvånansvärt.
Kan du ge något exempel på vad det kan vara för repressalier som Människor utsätts för?
Vi fick flera exempel och ett var ju att man blev tillkallad av generaldirektören, tror jag att man var, som hade sagt att du ska inte tycka så mycket. Och sen så kan det också handla om att man känner sig orättvist behandlad på olika sätt. Det kan vara att man inte får lika mycket löneförhöjning som sin kollega. Det kan vara att man inte blir aktuell till någon annan form av tjänst inom organisationen. Så det finns flera olika exempel. Och vi fick, när vi gjorde undersökningen så frågade vi 1500. Vi fick 362 svar kring olika typer av repressalier. Och det var ju väldigt mycket. Sen fick vi väldigt mycket mejl också efteråt. Att det var många som för det första tackade oss för att vi lyfte den här frågan. Men också att det kände igen sig kring de här historierna som vi valde att lyfta fram. Sen är det ju svårt att veta vad en repressalie är. Fick jag inte tjänsten för att jag inte förtjänade? Eller var det för att chefen inte tycker om mig? Det är ju väldigt svårt. Men att känslan finns, att oron finns, det är allvarligt i sig. Det gör ju att man inte kanske framför det, eller?
Och en person som känt av att kritik inte har varit särskilt uppskattat på sin arbetsplats är Linus Olsson. Han började arbeta som handläggare på Migrationsverket i Sundsvall under en ganska turbulent tid. Och reporter Ellen Hammarskjöld berättar hans historia.
När ett stort antal människor från Syrien sökte skydd i Sverige stod Migrationsverket inför en gigantisk uppgift. Myndigheten fick massrekrytera för att kunna klara av den höga arbetsbelastningen. En av dem som började var statsvetaren Linus Olsson. 2016 blev han migrationshandläggare inom anhöriginvandring i Sundsvall och jobbade med att pröva ansökningar om uppehållstillstånd. Under den tiden upplevde han och kollegorna en dålig samordning både inom Migrationsverket och gentemot andra myndigheter. Många fick hoppa mellan enheter för att stötta upp. Det skapade en ansträngd arbetsmiljö och ett högt tryck på personalen.
Man var stressad, man jobbade över och det var ju den här pinnjakten. Man hade liksom, du ska hinna så många pinnar, alltså beslut per vecka, det räknar man ut det till och med. Våra medarbetare och medlemmar, det är inga beslutsrobotar. Även om arbetsgivaren kanske vill tro det.
Många hade också osäkra anställningar. Konsekvensen av den pressade situationen blev att flera fick sjukskriva sig eller sökte nya jobb. Vid den här tiden var Linus också arbetsplatsombud. Han och kollegorna lyfte den ohållbara situationen till cheferna och berättade i media om den hårda arbetsbelastningen. Men han upplever att det inte skedde ostraffat.
Då börjar det ju att straffa en på så sätt. För då var man ju lite högljudd. Det började ju där. Sen så blev det ju värre när man blev heltidsfacklig. För då var det ju liksom chefen sa bara, nej men du producerar ingenting, du bidrar ingenting.
Även om det inte var uppskattat att Linus offentligt kritiserade situationen så slutade han inte för det. Tvärtom. Nu jobbar 32-åriga Linus heltid som fackligt förtroendevald på Migrationsverket och som ledamot i SDs förbundsstyrelse. Många kollegor har vänt sig till honom och de andra fackliga ombuden då de känt av en tystnadskultur på arbetsplatsen. De upplevde sig utsatta för repressalier och de hade öppnat munnen och sagt saker som arbetsgivaren inte tyckte om. För att undersöka problemet mer systematiskt skickade facket våren 2021 ut en enkät till sina medlemmar på Migrationsverket runt om i landet.
Ja, det var en skrämmande läsning, men samtidigt visste ju ändå att Det var det vi fruktade. Det är ju det vi har sett som fackliga. Det är väldigt många som känner sig utsatt. Fritextsvaren, ja, det var ingen rolig läsning ska jag säga.
63% av de svarande sa att de upplevde att det fanns en tystnadskultur på myndigheten. Genom enkäten framkom vittnesmål om bland annat sexuella ofredanden. Men det vanligaste var att man blivit straffad i lön, blivit fråntagen rätten att fatta beslut i olika ärenden eller utsatts för vuxenmobbning.
Jag är ärligt, det är ju käpprätt åt helvete. Det är liksom så ska det inte vara. Utan är jag som facklig eller även en vanlig anställd, jag ska ju kunna flagga. Jag ska ju kunna komma och säga att ja, men det här är inte hållbart, det här går inte för oss. Jag ska ju inte gå till jobbet och bli mobbad bara för att oh, men gud, nu öppnar du käften igen Linus. Kan du aldrig vara tyst? Eller det kan ju bara handla om att jag börjar prata och helt plötsligt är det bara suckar i rummet eller man ser att alla bara tittar på varandra. Till slut så blir jag tystad av den här kulturen. till slut så får man ju bara då medarbetare som sitter ner tyst och bara, ja tack, amen, jag är glad för att jag får komma in idag och jobba. Och det är ju det som, så ska det ju inte vara.
Varför skulle du säga att tystnadskulturen har uppstått?
Pinnjakten, otrygga anställningar, vi har haft väldigt många visstidsanställningar. Men sen också är det ju det här med att går man in på för låg lön, det är en bidragande orsak, då blir det ju kanske också, okej, jag ser fel men jag vågar inte säga för jag hoppas ju att jag vill kunna få upp min lön till exempel. Men sen handlar det om också att man måste se över utbildning till chefer.
Efter enkätundersökningen började det hända saker. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta med frågan. Där ingår Linus som representant från fackförbundet ST. De har tagit fram ett utbildningsmaterial för att motverka tystnadskulturen. Nu utbildar de alla chefer på Migrationsverket i hur man bygger psykologisk trygghet och hur man upptäcker och hanterar destruktiva beteenden.
Alltså gå från en tystnadskultur till en lyssnande kultur på enheten och myndigheten. Det är ju det vi jobbar mot. Man ser en förändring hos vissa chefer och det är otroligt glädjande. Och jag hoppas att det håller i sig, för då kan vi verkligen vända den här atlantångaren på så sätt. För det är ju ett långsiktigt arbete.
Vi hörde Ellen Hammarskjöld som har intervjuat Linus Olsson från Migrationsverket i Sundsvall. Och jag skulle vilja att vi dyker ner lite då i orsakerna bakom det som Linus har varit med om. Och Kärvin, Linus nämner ju lite olika problem som kan vara orsaken till att tystnadskultur breder ut sig. Han pratar om pinnjakten, otrygga anställningar, låga löner, outbildade chefer. Men vad tror du är den viktigaste orsaken till att statligt anställda inte vågar höja rösten?
Jag tror egentligen att det finns flera olika anledningar. Jag tycker också att det som är intressant med Migrationsverket är ju att det är en myndighet som även är liksom jagad av politiska partierna också. Det är mycket press på dem hur de ska bedriva sin verksamhet och de kan lätt få kritik. Mm. Och jag tror att ledarskapet känner av detta. Och därför så kan det vara att de förmedlar då en arbetsplatskultur som inte främjar öppenhet. Om vi tittar på det lite bredare. Svensk statsförvaltning har ju ändrats genom åren. New public management där myndigheter ska, om man ska förenkla det, efterlikna företag. Detta har fått konsekvenser även för anställda. Det har skett en avprofessionalisering av anställda och det innebär egentligen att man nedvärderar deras kompetens. Man ser dem som arbetare på rullande band som bara ska producera. Tillit har ersatts av mer kontroll. Och det finns en syn av att du ska inte tro att du inte är utbytbar. Så alla de här processerna tror jag har samverkat till att det har blivit en tystnadskultur och att det inte är lika öppet. Sen så har ju ledarskapet också en viktig roll. Det finns ett ideal av att vi ska få in chefer från näringslivet. Och de är ju inte vana vid den här öppenhetskulturen som ska finnas inom staten. Inom ett privat företag, då kanske du ska se till dina egna ekonomiska intressen. Och då är man inte van när man kommer in i den offentliga, där det är andra världen också som ska få plats. Där öppenhet, ansvarsutkrävande, demokrati, yttrandefrihet också är viktigt. Så jag håller med Linus om att det handlar också om utbildning till chefer och även till anställda, att de också ska ha utbildning. Sen så tror jag också att arbetsmiljön är väldigt, väldigt viktig. Känner man att man inte hinner med sina arbetsuppgifter, så är det väldigt svårt att hinna reflektera om verksamheten, att ens orka lyfta det här till ledningen utan att tänka att det här kanske blir mer jobb för mig. Så det är också viktigt att vi inte bara besparar myndigheterna, utan att det måste finnas tillräckligt med luft i systemet så att anställda, medarbetarna kan hinna även reflektera kring hur vi kan förbättra verksamheten.
Jag tror precis som du att också det här med, när du nämner det, politiken, alltså att det politiska klimatet har blivit tuffare och debatten, jag tror också att det påverkar faktiskt myndigheter. Och det har ju faktiskt även media blivit. Om man ska vara, jag ska idka lite självkritik som journalist, alltså media har ju vuxit också till ett slags så här citatmonster liksom, där någonting som en tjänsteman på en myndighet säger lite obetänksamt kan bli ett citat, en vinkel som kan reproduceras hur mycket som helst på sociala medier. Och det där är ju såklart, det måste man ju förstå, att det kan finnas också ligga bakom varför man kanske inte har samma öppenhet som tidigare. Eller att man vill prata med pressavdelningen innan man pratar med en journalist och så.
Ja. Och de som du har mött i dina, när du, som du har intervjuat, har de några ytterligare anledningar utöver de som Kärvin lyfte, som de lyfter fram?
Till att
tystnadskultur råder?
Jag tror att sammanhållningen har kanske inte är som den var tidigare på många arbetsplatser. Och det är nog ganska viktigt om man ska våga säga sin mening. Att man känner att det är okej bland arbetskamraterna, de man jobbar med hela tiden. Och att man har stöd om man uttalar till exempel att man vill förbättra arbetsförhållandena, arbetsmiljön. Vad lagen säger och att den ger offentliganställda stort utrymme till yttrandefrihet, det har såklart betydelse. Sen är det ju ändå så att lagen ger ju inget definitivt skydd. Vill man bli av med en anställd så blir man det, om man har bestämt sig för det. När vi granskade Skellefteå kommun till exempel i Uppdrag granskning, så kunde vi se att de hade ju väldigt mycket utköp. Omplaceringsprocesser som i slutändan leder till att man har köpt ut en anställd när de inte orkar längre, och man orkar inte, och man kanske inte har facket stöd att ta det till arbetsdomstolen heller, för att det är inte så lätt att vinna där som anställd. Men vi hade ett annat exempel med också i vårt reportage, och det var från en privat entreprenör, Arriva, Pågatågen, och de har ju inte samma stöd i lagen att kritisera arbetsgivaren. Men där så kände ju arbetskamraterna runt skyddsombudet då, som var, de kände att han kommer att bli av med jobbet nu, för att arbetsgivaren hade ansett att han uttalat sig på något sätt hotfullt mot chefer. Det här var under avtalsrörelsen, och han hade skrivit att ni ska inte vara, till arbetskamrater, ni ska inte vara rädda för cheferna, de ska vara rädda för oss. Och det här hade man reagerat väldigt starkt på från tågentreprenören då. Och då gick medlemmarna i fackföreningen ihop och hotade med vild strejk när han blev inkallad till möte. Och han har ju hade kvar jobbet sen. Så att det där är ju också kanske en faktor. Jag vet inte om det här med medlemskapet i fackföreningarna som har sjunkit. De är ju inte mer än vad medlemmarna gör det till, så att säga. Det kanske också är en faktor.
Vi ska gå vidare och prata lite om konsekvenserna av den här tystnadskulturen som brer ut sig. Och jag skulle vilja börja med att vända mig till dig, Anna-Klara. Och hur tror du att det blir för dig som journalist om anställda i offentlig sektor inte vill eller vågar prata med dig i framtiden?
Ja, vi får väl hitta nya vägar hela tiden, och det gör ju journalister. Alltså vi har ju kollegor som arbetar i länder där man inte alls har samma rättigheter som i Sverige, eller politiska situationer ser helt annorlunda ut. Journalistik blir det ju ändå,
men kan hoppas... media liksom granska staten i den, på det sätt man gör nu, om det är så att tjänstemännen är så här, zip, håller tyst?
Ja, men då blir man ju väldigt beroende av anonyma källor. Det är ju så man får jobba mycket mer då, med ett större risktagande från de anställdas sida då. Jag hoppas att det inte ska gå den utvecklingen. Jag tycker ändå att det pratas ju om det här nu. Det diskuteras ju om det. Vi har en ny visselblåsarlag, eller hur? Problemet är på agendan i alla fall.
Just det.
Till viss del.
Och vad tänker ni båda att det här gör med liksom samhället i stort, eller att det gör med demokratin, om man ska vara lite högtravande?
Jag tror det handlar om tilliten till det allmänna. Och här har vi statsanställda en viktig roll. Och oftast är ju den statligt anställda länken mellan medborgaren och myndigheten. Och det blir väldigt viktigt att den statligt anställda kan förmedla till myndigheten om någonting upplevs som ineffektivt. Annars så har vi inte den länken och då blir det bara så att vi har myndigheter som bara tillgodoser sina egna intressen istället för medborgarnas intressen. För det är där vi måste komma ihåg att i slutändan så handlar det här om att se till att statlig verksamhet tillgodoser medborgarnas intresse.
Men Kärvin, om vi tittar lite mer på er rapport då. Hur vanligt är det liksom att statsanställda inte slår larm trots att de vet att någonting fuffens är på gång?
Vi ställde den här frågan och då var det runt en femtedel som sa att de inte slog larm. Men sen måste vi också lyfta att det är inte bara anställda utan cheferna upplever också en liknande situation. Det vill säga som mellanchefer och... Så det är inte bara liksom att de på golvet upplever att det finns en tystnadskultur utan det är även chefer på olika nivåer. Mm.
Mm. Ja, men i det här reportaget från Migrationsverket i Sundsvall så fick vi ju höra att man bildar en arbetsgrupp och att cheferna fick utbildningar om meddelarfrihet och repressalieförbud. Räcker det liksom, tror du Kärvin, för att man ska gå från att en tystnadskultur råder till att röra sig mot en mer öppen kultur?
Alltså, vad vi tänker är att det här handlar inte bara om liksom, enskilda myndigheter. Och därför så skulle vi säga att vad vi helst skulle vilja se på liksom, det strukturella planet är att man inför en öppenhetsombudsman som kan granska de här frågorna och utveckla öppenheten inom staten. Sen så på individnivå så är det också väldigt viktigt med utbildning. Utbildning till de anställda om deras rättigheter och skyldigheter. Och det här ska vara kontinuerlig utbildning, inte att man får det första dagen så att man hinner glömma bort det. Och även en särskild chefsutbildning så att det inte blir så att man kommer från näringslivet och kanske inte känner till vad som gäller inom staten.
Mm. Information från myndigheterna till anställda om rättigheter skulle väl vara väldigt bra. Det slog mig faktiskt under, nu har jag gjort flera reportage som har liksom tangerat det här ämnet, visselblåsare som utsätts för repressalier liksom, och tystnadskultur. Men jag tycker under det här senaste då, när vi var uppe i Västerbotten och pratade med människor i kommun och region, det var en oerhörd okunskap om meddelarfrihet och yttrandefrihet. Alltså folk känner inte riktigt till det.
Vill du skicka med någonting till anställda på kommuner eller i region eller i stat kring hur de ska tänka när de tvekar om de borde ha kontakt med dig eller någon annan journalist?
Om man känner sig otrygg när man märker att journalister intresserar sig för ens verksamhet så kan man ju ringa och prata med journalisten. Alltså det handlar ju så, jag tänker att ta reda på vad journalisten är intresserad av och ta ett samtal, ett församtal på telefon.
Kan man resonera med dig då och säga så här, du är inte helt säker på att jag skulle vilja att du publicerar de här sakerna, men kan vi prata om det lite i förväg?
Man kan säga vad som helst, ja.
Ja, men kan du ändå då gå vidare och publicera det här, eller har man liksom redan sålt sig om man har börjat prata med dig?
Det beror ju helt på vad det gäller. Just det. Nej, men alltså jag lyssnar jättemycket på vad människor säger och funderingar och invändningar och oro och tar hänsyn om det är relevant. Och vi har ju inget intresse av att alltså vi grävande journalister, det kanske finns en syn på oss som att vi liksom gärna sätter dit någon eller så. Det har jag inte upplevt i bland mina kollegor. Jag känner absolut inte så själv. Men däremot så gör vi en bedömning om att ansvariga behöver svara på vad är det som har hänt här. Att delegera allmänhetens intresse, då kommer vi att söka de svaren. Och det kan vi ju i vissa fall gå väldigt långt för att göra. Det är ju vårt jobb, det är vårt uppdrag.
Tack så mycket Anna-Klara Bankel, reporter på Sveriges Television. Och tack Kärvin Vahedi, utredare på ST och en av författarna till en rapport om tystnadskultur inom staten. Du har lyssnat på Statshemligheter, en podcast av ST, ett fackförbund för alla som arbetar i staten eller på statligt uppdrag. Mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Jag som är programledare heter Silvia Kakembo. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av fackförbundet ST.